Sven, jag har hört ett rykte att du har en morgonrutin för att hålla igång din handelshjärna. Stämmer det? Det skulle vara en rutin att du varje morgon handlar något derivat eller någonting så här för att liksom hålla dig ajour med vad som händer på marknaden.
Ja, du är någonting på spåren, men jag har en rätt stor portfölj som jag i princip aldrig rör. Nej. Utan jag kör via terminer och säkrar upp den här då och då, och det är min morgondjup. Så det är en halvsanning, men det, jag förstår vad du menar. Och jag tycker, för att då har man en uppfattning om börsen också, och ja, där håller mig vid liv faktiskt.
Men och hur ser, om du skulle beskriva den här rutinen, går upp ett visst klockslag, sätter du och läser på och så följer terminerna?
Nej, jag läser alltid på. Men jag tycker att jag låtsas att jag säkrar min portfölj. Va? Så att det där har ju under årens lopp, när vi är en ständigt stigande börs, har ju inte varit så här lysande affär. Men de senaste åren har det gått riktigt bra faktiskt.
Mm. Skulle du säga att du alltid följer börsen vid öppning klockan 9?
Ja, det gör jag. Mm. Jo, men det, herregud, det är mitt jobb. Jag har ju 2 miljoner kunder som vi ska hjälpa. Så det måste jag ha en uppfattning också.
Ja, du är nog inte ensam med det. Där brukar vi vara ett gäng som sitter.
Mm. Det är en helig stund.
Ja. Mm. Ceremoniellt.
Jag tänkte vi skulle blicka lite tillbaka men titta mest framåt idag. I höstas så kändes det som att du prickade någon form av botten när du både var sjuk i denguefeber och samtidigt drabbades av en misslyckad vd-rekrytering. Och nu så har ju liksom några månader gått sedan dess, så jag kollade att sedan den 13 november när vi berättade att vdn inte skulle fortsätta, så är börsen upp ungefär 20%, så det är ju fantastiskt. Solen skiner och det är snart en ny vd på gång in till Avanza. Hur tycker du att den här volatiliteten har varit de här månaderna?
Ja, det var jättejobbigt var det, för att man tycker att man har gjort allting rätt och kollat med alltså det finns ju firmer som inte gör annat, att de gör bakgrundskontroller, och allting såg jättebra ut. Och sen dyker upp en duktig journalist och så vänder upp och ner på alltihopa.
Men nu är vi ju inne andra veckan i mars. Mm. Och hur lever livet nu, tycker du?
Ja, nu lever... Ja, du säger att det är solen lyser. Men, ja. Men sen så har vi tagit konsekvensen av det, att vi har då en intern bakgrundskontroll och sen har vi 2 externa bakgrundskontroller. Så liksom på 3 spår har lett till samma sak, att det ser ut som vår förhoppningsvis blivande vd ser hel och ren ut. Mm.
Skulle du säga att du hade gjort någonting annorlunda i den tidigare vd-rekryteringen om du hade fått göra om det?
Ja, men alltså, du sa aldrig om jag skulle veta om det som skulle sluta. Nej, men alltså, man tycker att det är folk som inte gör annat än att rekrytera. Mm. Att man har de bästa bakgrundskontrollerna. Så när vi jämför de 2 som vi haft, de externa nu, och jämför det med den vi hade, så är det ju en klassskillnad, skulle jag säga. Och sen är det ju så att du tittar på de vanliga databaserna och så vidare, men du måste gå in i, vad är det, 222 kommuner i Sverige för att hitta när det gäller på kommunnivå och där byggnadstillstånd faller. Men sen är det att det här är egentligen en självskattning, så du fyller i då rutor, har du betalt böter för någonting, va? Och då var det tomt i den rutan. Det var ju så det hela började. Det var därför vi tyckte att det var så pass allvarligt.
Mm. Och vi har ju pratat lite om Gustav Unger som vi väntar på ska kunna komma in på Avanza. Men vi kommer lite mer till det lite längre fram. Men jag är nyfiken på liksom när livet rör sig mycket, och jag pratar om volatilitet i livet, det passar ju bra i en sån här podd. Hur hanterar du det liksom personligen när det kan vara både bottnar och toppar i livet?
Jag har en förmåga att kunna somna med problem och vakna utan problem. Och när det här som du nämnde tidigare hände, att denguefeber, och sen så kom det med Finansinspektionen, och sen så dessutom så tyckte de att jag skulle avgå och bli hedersordförande. Liksom, det var ju 3 riktigt riktiga käftsmällar. Mm. Och då tänkte jag, kommer herr Hagström vakna upp nu med att när det här är över och vara pigg och alert och så vidare. Jag tänkte det ska bli kul att se de här självläkande krafterna, om de fortfarande fungerar. För där kanske blir den där riktiga käftsmällen som man får. Men sen så den goda fen som väckte mig då, det var när herr Bråse, skrev i DI dagen efter att jag älskar Sven Hagströmer. Och då lekte livet igen. Och vet, vi har ju hittat på ett, det finns ett verb som vi har skapat efter honom, att man blir bråsad.
Just det.
För han är ju den tuffaste av alla DI-journalister. Mm. Och han har ett, skulle jag säga, osvikligt luktsinne. Han känner när det luktar lik. Så att han är väldigt duktig på det. Och nu har jag skrivit en artikel bara häromdagen som var följd upp när den följde upp ett antal saker. Så att, och sen är det så att, alltså, jag gillar journalister. Jag gör verkligen det, för att jag tycker en värld utan journalister, det är inte poliser och åklagare som hittar buset, det är ju journalisterna allmänhet. Och det var ju samma sak som hände nu i vår rekrytering. Jag tycker det är jätteviktigt, och jag sitter med mediernas etiknämnd sedan 6 år tillbaka, och tyvärr måste jag lämna här i vår för att man får bara sitta där i 6 år. Mm. Så att jag tycker verkligen mycket om journalister, och det gäller att man är tillgänglig, inte bara när solen lyser utan även när åskan går, och att man alltid ställer upp, så att inte man skickar fram den underhuggare som ska stå där och stamma och förklara när någonting skiter sig. Det är jätteviktigt att alltid vara tillgänglig. Mm.
Men jag måste ändå fråga det, för du säger att då när det var Ulf Pettersson, heter han, va, som skrev den där artikeln om att du borde bli hedersordförande. Mm. Du kände att det är verkligen liksom, att du tog det personligt, inte så att det var någonting som du tror att de skrev för att det är någonting som läses mycket, utan du kände att det verkligen var någonting som han menade.
Jo, men du var ju nere på 9 och så kom det där hedersordförande, liksom, det var 9,5 då. Och sen så kom
du är 10 botten eller?
Ja, då 10. Ja, du är alltså en boxningsmatch, va.
Ja.
Då är matchen slut när du kommer till 10. Och ja, men jo, men jag var inte riktigt mina planer, va, och där med hedersordförande, det kände den där gamla gubben liksom, han kallade honom något gammalt över sig. Nej, men alltså jag tycker, nej, men alltså, om jag skulle sluta direkt här, jag skulle säkert gå dö veckan efter, för jag tycker det här är fruktansvärt roligt. Mm. Alltså även när helvetet fryser så är det roligt, för att med Avanza ska ju vara, man brukar säga att Avanza är ett stort labb, va? Och där vi har miljontals labbprov varje dag som vi kan använda till att göra Avanza bättre. Och där har vi fortfarande en hemläxa att göra. Vi har tagit in en hel del som ska just följa upp det här och se hur folk navigerar på sajten och så vidare, för att hela tiden ha en riktigt, riktigt bra sajt.
Men du säger ändå att sömnen kanske är det viktigaste för att klara av när helvetet fryser. Sådär. Är det, har du alltid varit duktig på att sova?
Ja, faktiskt. Mm. Ja.
är det någonting, ett knep som du känner att men det här, det är ändå en framgångsfaktor i när man har levt liksom 80 framgångsrika år som du har gjort?
Jo, men sömnen är ju ohyggligt viktig. Vi har lymferna i kroppen, de rena i blodet. Ja. Men det finns inga lymfer i hjärnan. Så att de här människorna som säger att de sover bara 4-5 timmar om dagen, de brukar ganska ofta drabbas av de här neurodegenerativa sjukdomarna. Margaret Thatcher var en sån. Därför jag är rätt noga med mina 8 timmar faktiskt.
Mm. Det verkar ju vara då du kommer på lösningen också. Vakna problemlös.
Ja, jo men alltså det är ganska härligt. Alltså, det är en underbar egenskap att kunna skaka av sig där och kunna göra någonting åt det. Det är inte så att man bara lämnar skiten bakom sig, utan då har du ju även en lösning också. Mm.
Så på natten får man ligga och älta, och sen på morgonen får man vakna med ny energi.
Nej, men sen är jag ganska envis, och det var en sak som Gunnar, vår vd, Gunnar och jag, vi tvistade, vi hade lite olika uppfattningar, och sen slutade jag och säga, jag ger upp, skrev jag. Och då skrev Gunnar, den där ska jag hänga upp på väggen. Så.
Jag trodde han skulle säga, då får du gå och lägga dig.
Nej, kanske han gör efter att ha lyssnat på det här.
Vi pratade ju om en jobbig höst, men du fyllde ju faktiskt också 80 i höstas. Mm. Stort grattis i efterskott. Mm. Och jag tänker att du ska få skicka med till våra lyssnare som är engagerade, investerare och sparare. Vad är de viktigaste erfarenheterna från din många liksom investeringsår som du har med dig? Mm. Vad ska man liksom tänka på när man är en ung eller medelung eller äldre investerare? Vad är liksom de viktigaste lärdomarna du har från de här 80 åren?
Ja, för det första är det här med månadssparande som är jätteviktigt. Är man inte riktigt road av det, så är månadssparande ganska osvikligt. Och vi hade ju en Rysslandsfond för ett antal år sedan. Mm. Och den startade ganska högt upp, och sen så hände det grejer i Ryssland, sen det gick ner i botten och sen så tog den sig upp igen. Hade man månadssparat där hade det blivit en lysande affär. Och det andra är också någonting att är du inte analytiskt lagd och inte älskar det här, så köp då in det i företag där du är kund. Mm. För att du behöver inte sitta med Excel-ark och massa skit, utan är du en nöjd kund, då i allmänhet så blir det en bra investering. Mm. Och det är inte, men du hittar inte Nvidia för att det är inte så många av våra kunder som har, jag håller på med AI. Men om du förstår vad jag menar, mm, att, liksom att man behöver inte gå igenom varenda balans- och resultaträkning för att hitta fram det här, utan ser du att det här bolaget hela tiden kommer med nya produkter. Och det är ett sånt bolag som vi vill vara mot våra kunder. Jag såg här många er vi har som kunder, som är aktieägare. Var det 45 000 eller hade jag fel? Något sånt där.
45 000?
Som är av våra kunder som är ägare i Avanza.
Ja, jag trodde du menade att vi hade 45 000 aktieägande kunder. Jag bara,
ja, det var ju passerat för länge
sedan. Det var väldigt många fler.
Nej, men vi har inte 2 miljoner som jag helst skulle vilja ta.
Nej, precis. Mm. Är det liksom det optimala kvittot någonstans?
Jo, men du vill ju, men de tycker ju ändå trots allt att vi är ganska duktiga. Mm. Vi har fått det här priset 14 år i rad som bästa sparbolaget. Mm. Då tyckte man liksom att jag var förvånad över att det inte var flera faktiskt. Mm.
Och nu har vi fått det här priset som bästa sparbolaget och fokus på sparande investeringar. Men och vi ska stanna lite kvar i höstas, för då nämnde du vid något tillfälle att en tillväxtmöjlighet för Avanza skulle vara att börja addera storbanksprodukter, väljer att kalla dem. Och det skulle ju kunna vara ett betalkort till exempel, lönekonto. Är det så här vi ska växa?
Nu sa jag, skulle kunna vara.
Ja.
Du nämnde storbank. Och det var väldigt diffust den här frågan. och det var bara för att, att folk ska veta att vi är medvetna att det här saknas.
Just det.
Och det är så att här tar ju folk, plockar över pengar från sin storbank. Det är de som förser oss med våra kunder. Mm. Och då tar de ut pengar från den här storbanken. Vi har ju inte lidit på något sätt, men om vi ska bli fullservicebank, vilket inte alls är säkert, men vi har ju två vägar att växa på. Det ena är då att se till att vi vässar med ytterligare produkter och i Sverige, och det andra att gå utomlands. Men har man 7% av marknaden så finns det ju trots allt 93% kvar. Va? Mm. Så att det här grev där det står. Jag tror att det kommer våra kunder uppskatta det, att vi hela tiden ser till att vi är riktigt, riktigt bra. Mm. Och dessutom så är det ju väldigt stora risker att gå utomlands. Men vi har ju då ett hyggligt antal stora utländska institutioner som ägare. Och de har ju varit på oss hela tiden här. Att, ja men, jag ser till dem, ni sitter med hela världens Avanzor och tittar och har valt oss till slut. Det är, ja, för att vi tycker att ni är bäst. Va? Och då klart, då blir man ju jäkligt stolt. Mm. Och tänkte man kanske ska ta det här steget över gränsen. Men det är enormt mycket investeringar, och sen har vi management, har ju full show med att sköta det vi har och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag tycker den här strategin är att gräva där det står. Jag tror att den för kundernas och aktieägarnas bästa, så tror jag att den är väldigt, väldigt bra. För det är så att vårt intag förra året, det var ju 72 miljarder kronor på ett enda marknad. Och så finns det en annan firma som har hela Norden. Va? Mm. Ja, de hade inte 72 miljarder kronor. Och det tycker jag, då blir man ju jäkligt stolt faktiskt, att vi attraherar. Hade ni eller jag gissat för ett år sedan hur mycket som skulle komma in till Avanza? Ja, vi kanske har sagt något tiotal miljarder. Mm. Folk har sänkta reallöner, sämre konjunktur och alltihopa. Så kommer in 72 miljarder kronor. Mm. Det är helt osannolikt.
Men du, Sven, om du får drömma lite framåt.
Jag drömmer hela tiden.
Jag kan ändå tänka mig att du är en drömmare, annars hade det ju nog Avanza inte varit det var idag. Men om du får drömma lite mer och lite högt till våra lyssnare, hur skulle du se på Avanza 5 år framåt? Vad tror du att Avanza är om 5 år?
Nej, men jag tror att man måste ha tillstånd för att ha rådgivning. Och det är en sån här traditionell rådgivning, köp, sälj till en viss kurs och sådär saker. Jag hoppas och tror att vi kommer utveckla våra sparprodukter i så mått att vi har att det är algoritmstyrt. Så att via algoritmer, där har man sina preferenser, vad man vill göra och så vidare. Och sen får man ut då en litet kvitto. Det här satisfierar vad du är ute efter. Och vi har ju någonting, kommer lite närheten på vårt fondtorg. Det kan ju sorteras både uppifrån och nerifrån och från vänster till höger och alltihopa. Just för dem individens generella behov. Så att där är, och vi, när det gäller algoritmer så är vi, har vi väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Där har vi knappt börjat, skulle jag säga.
Mm. Disruptiv rådgivning.
Är det så det heter?
Nej, det var ett ord jag hittade på.
Ja, okay. Det låter ju bra.
Ja, men jag tänker
ska vara försiktiga med, för att med det kräver tillstånd. Mm.
Precis, men jag tänker att det kan ju liksom revolutionera rådgivningen om man lyckas få till det med algoritmerna på ett bra sätt.
Ja. Mm. Och sen så jag är ju superroad av AI, och efter det här mötet så ska vi prata AI just. Och jag är ute på ChatGPT flera gånger om dagen. Mm. Och jag försökte faktiskt att skriva ordförandeordet via ChatGPT, men det gick åt helsike. Och sen gick jag in också för ett halvår sedan och frågade vad är skatteavbränningen på ISK och kapitalförsäkring. Ja, jag fick ut det. Det är 25% på vardera. Nej, men nu luras du alltså. Och förlåt, så kommer tillbaka.
Det finns kvar att göra.
Ja, ja. Alltså, så att det är rätt farligt nu, för man tror ju att den här är så smart, va? Mm. Och sen har ju då Google kört igång sin också, Gemini, heter den, också prövat den, men de ligger långt efter. Och det är också väldigt märkligt, tycker jag, för det här är ju en ersättning för att googla. För här får du ut en löpande text, va? Du ska sätta ihop allt det du får ut när du googlar, så är det här enorm effektivisering. Mm. Då är det Microsoft som hade Bing. Vem höll på med Bing tidigare? Utan det har ju de dryckt åt sig verkligen, ledartröjan.
Mm. Ja, det är en spännande tid vi lever i.
Ja, det är det lugnt. Mm.
Men vi var ju inne på det, att nu snart förhoppningsvis då, vi väntar på att FI ska ledningspröva då Gustav Unger.
Ja, det håller de på as we talk.
Ja, exakt. Mm. Och så fort det är klart så ska han ju kunna komma på plats. Och när vi spanar på framtiden då, så där tillväxtmöjligheter, hur vi ska utveckla firman framåt. Vilka liksom, mandat kommer du som ordförande liksom skicka med Gustav? Hur kan han forma det här?
Ja, men alltså, jag är jätteförsiktig med att skicka med mandat. Mm. För jag har full sjå att inte säga någonting till Gustav nu. Mm. Utan jag vill att Gustav ska bilda sin egen uppfattning. Och han gjorde ett exarbete när han skulle presentera sig för styrelsen och för ledningsgruppen inför valet här. Mm. Då hade han gjort en beskrivning utifrån hur han såg på Avanza, som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och den där beskrivningen, den tror jag han kommer jobba med ganska länge, att fylla i och förbättra och så vidare. Så att han har en, redan utanför bolaget så har han en väldigt bra bild av bolaget. Mm. Och om man ska vara så slarvig, kanske man inte ska vara i det här seriösa sammanhang. Men jag skulle kalla mig lite grann, för vi är då väldigt lönsamma. Kunderna älskar oss, men då har vi satisfierat två väldigt viktiga grupper. Va? Mm. Och vi vet alla att vi har massor med svagheter. Så att den här firman som går så bra, jag skulle kalla det med ett renoveringsobjekt med sjöutsikt. Mm. Att det är en fantastisk firma och med kunder som vi älskar, de älskar oss. Men vi vet alla att det finns massor att göra. Mm. Och det är det jag tycker är så underbart, att liksom, trots att det går så bra och ingen som sätter sig ner och somnar till här, utan man jobbar och sliter för att hela tiden förbättra upplevelsen. Mm. För det är kundupplevelsen, det är nummer ett för oss.
Men och jag som bara varit här dryg en månad då, kan ju komma ytterligare utifrån perspektiv då, och det här kanske är lite provocerande, men du är inne på det att det är lönsamt och kunderna älskar oss, så det poppar ju upp konkurrenter. Mm. Och finns ju flera stycken som vi bevakar, och då funderar jag på sådär, finns det någon risk att Avanza har blivit en fat cat och blivit den spelare som vi startades för att liksom utmana för 20 år sedan?
Ja, vi kan, ja, men alltså, hos oss är det jaktsäsong året runt på Fat Cats. Mm. Så att det här är det värsta som kan drabba oss. Och i och med att kunderna är lättrörliga i banken, är de inte så lättrörliga som man kanske skulle önska ibland. För att det tar, folk byter ju fru respektive man oftare än man byter bank.
Ja.
Och det är ganska ruggigt egentligen, tycker jag. Men så det här är någonting som vi är så medvetna om. Och det får vi verkligen se upp med. Mm. Så att hela tiden den här förändringslusten. Och, det, Och jag har gnällt lite grann på Gunnar då att vi berättar väldigt sällan när vi har våra uppdateringar. Och det är samma sak som Apple gör. Att plötsligt upptäcker man en ny funktion. Åh fan, det här var ju riktigt, riktigt bra. Men varför säger de ingenting? Nej. Det här är ju riktigt, riktigt bra. Nu fick jag en sida här där det tydligen står. Men det borde ju stå lite mer öppet så folk ser att man hela tiden jobbar med sajten. Mm. Men det, och jag vet inte varför Apple inte gör det heller. För att när du får en uppdatering och står det bara av säkerhetsskäl med mera. Vill du läsa mera så gå in på den här sajten. Men då kan man ju berätta om de viktigaste grejerna. Mm.
För er som är nyfikna så kan jag länka den här sajten som Sven pratar om i beskrivningen så att alla kan titta på det. Men det är alltså där vi listar våra nya funktioner.
Just det.
Men problemet som du är lite inne på, så här, varför flashar vi inte med alla de här nyheterna? Mm. Det är väl att det är lite svårt när du vet när man loggar in i appen och man ska göra någon affär. Då vill man ju inte ha någon pop-up som så här, ser du den här nyheten? För då vill man ju kunna vara snabb på handen.
Ja, nu tänkte jag mest på sajten egentligen.
Ja.
Men det där är intressant du säger, för du tar upp appen och jag pratar sajten. Jo, men alltså, och det där tycker jag också, hur sajten och appen har vuxit ifrån varandra. Mm. För att appen, den där kan man ju i princip gå in som nybörjare. Va?
Mm.
Och medan sajten är väldigt rörig för nybörjare, så att man är nästan avskräckt, för det är så enormt mycket uppgifter och siffror. Mm. Så att då har ju de hittat varsin målgrupp. Och de större affärerna görs på sajten och de mindre affärerna görs på appen. Ja. Mm. Och appen är ju, den är väldigt översiktlig. Men man kan bara säga, nu har ni gjort det här och sen så har man en länk, där kan man också ha.
Det är ju många som gör sina affärer i appen, men som du säger att den är ju en väldigt mycket enklare version av hemsidan.
Ja, just det.
Jag är också stort fan av hemsidan, måste säga det.
Ja, men så ska det vara. Och jag vet inte, det är det som är så bra, att då får man välja själv. Va?
Mm. Ja, men verkligen. Men förlåt Filip, fortsätt. Det ser ut som att du är på väg att säga någonting.
Ja, men jag är nyfiken på att prata om riskvilja, för vi har ju noterat ganska mycket all time highs på flera börser här de sista veckorna, och jag är nyfiken på din vy på det onoterade, för du är också grundare och ordförande i Creades, investmentbolaget som har både noterade och onoterade investeringar. Hur tycker du att det ser ut på den onoterade sidan? Finns det riskvilja? Ja, finns det riskvilja där?
Ja, det finns alltid riskvilja, men det är en prisfråga oftast. Mm.
Och, är det för stor spread då?
Vad säger du?
Är det för stor spread mellan...
Nej, det är det väl inte, men priserna har ju gått ner ganska, men alla har ju sett vad som hände med Klarna till exempel, som gick ner 80% nästan, och är på väg upp nu igen. Så det är väl nu egentligen som man ska plocka fram lite pengar och börja investera. Men sen är det också det, att det är någonting att någonting som inte gör idag, det är till exempel att erbjuda då våra kunder att komma in, alltså i paketer eller vara med i den typen av bolag också. Med alla friskrivningar och all risk och alltihopa. Att det där är ett sätt att kunna göra någonting åt den marknaden faktiskt.
Mm.
För det är ju kul med nya bolag till börsen. Det är ju det vi älskar någonstans. Man lär sig nya bolag och får möjlighet att investera på ett mer demokratiskt sätt än vad den onoterade marknaden.
Men då kan man gå in med seed money.
Precis.
Och vara med från början. Mm. Och det är säkert många av våra kunder. Sen vill jag också att vi är en entreprenörsbank, va? Som är skapad av en entreprenör. Och att det här är den naturliga landningen för alla entreprenörer.
Mm.
För deras egen ekonomi. Och sen så är det lika naturligt för dem att vi sköter om deras IPO-er.
Mm.
Så att det ska vara en självklarhet egentligen. Mm.
Ja, jag har faktiskt två följdfrågor på det där. Den ena är, skulle du säga att entreprenörerna själva kan acceptera att priserna har gått ner? Eller är det så att de fortfarande kräver en högre värdering?
Nej, för att det ska bli affär. De måste göra det, för att köparna gör det inte.
Jo, men jag tänker att man kanske är lite mindre villig att sälja en del av sitt bolag.
Jo, men då får man vänta då.
Ja, men, jo, men precis. Det är lite som om jag får göra en referens till bostadsmarknaden nu, som jag själv är inne på. Att man,
vilken sida?
Jag försöker köpa.
Mm.
Att uppfattningen är ju att priserna har gått ner, men att säljarna inte vill acceptera det och därför inte släpper objekten.
Mm.
Om jag tänkte om det var likadant där på
nej, men alltså, det är mycket mindre, mycket färre affärer nu. Så att det är så, det är en låsning. Så att omsättningen på bägge marknader har ju sjunkit rätt mycket. Men nu verkar det som om bostadsmarknaden börjar komma igång igen. Men sen tycker jag ju att liksom priserna fortfarande är helsjuka. Men jag har en dotter som bor mycket i Paris. Och Stockholm och Paris, det ligger ungefär på samma nivå. Det har jag lite svårt att få in i min normalbegåvade hjärna.
Kan det bero på belåningen i Sverige kanske?
Det är för i alla andra länder så är det här med amorteringar. Det är så självklart. Och dessutom har långa lån. Alltså där har vi, jag vet inte hur stor del som är kort upplåning i Sverige.
Men är, beroende. Men är det inte rationellt då om vi som också är ett aktiesparande folk i Sverige att vi är väldigt belånade på bostadsdelen och sen så investerar vi på börsen? Inte det toppen?
Jo, det är det. Men först är man då belånad på bostadsmarknaden och sen så tar man lite mer lån och sen köper man aktier för det. Mm. Det kanske inte riktigt den där riskfria avkastning man får där, utan då får man ju vara försiktig. Mm. Men alltså belån, det är ändå en inteckning av framtiden. Va?
Det är det verkligen.
Och sen så om vi nu hamnar, alltså sen vet man ju inte, för att med det är centralbankerna, om vi tre sitter och gör affärer och manipulerar marknaden, då blir det randig solbränna. Mm. Men de sitter ju och manipulerar valutamarknaden varje dag och räntemarknaden varje dag, för det är deras jobb. Så det har blivit det. Det är då jag förstår att det har, alltså bitcoin och annat, dykt upp då, för att det är ett sätt att försöka komma runt där. Mm. Sen tycker jag att det är fel sätt, men och guldet har ju alltid varit det som har fyllt den funktionen, att där har det haft en ganska fri marknad.
Just det.
Och det har man ju upptäckt också i Indien och Kina sen generationer tillbaka.
Men med det vi kommer åt, och du har ju rätt i att så fort man lånar pengar till att investera så finns det alltid en konkursrisk. Så. Mm. Men om vi tänker att realräntan någonstans är bara 1 eller 2% och förväntad avkastning på börsen är förhoppningsvis liksom högre. Mm. Liksom det vi kommer åt, att skulle inte det kunna vara rationellt då?
Jo, men alltså, vi pratar om 100 års sikt. Mm. Och som du nämnde, realräntan idag, den är någon procent. Mm. Och då sitter alla, åh herregud, det är så jävla dyrt med lån och så vidare. Mm. Det är ganska billigt med
verkligen.
Lån. Alltså, jag startade firman en gång i världen, alltså den 1 juni 81. Då var det tvåsiffriga belopp för bolånen. Mm. Jag tror man toppar någonstans på 15-16%. Mm. Det var tuffa tag. Alltså.
Verkligen.
Och då var ju bopriserna annorlunda. Så att alltså Riksbanken, jag är ytterst kritisk hur de har jobbat med de här negativa räntorna. Och det gör ju liksom att en hel generation bor kvar hemma hos pappa och mamma. De har inte råd.
Nej.
Och vad har man vunnit då egentligen?
Nej.
Och dessutom så har vår industri fått gått på steroider för att de har haft en undervärderad valuta. Mm. Vad har vi förändringstrycket? Det har ju varit ganska obefintligt. Mm.
Vi kommer få anledning att prata mer om Riksbanks politik, höll jag på att säga, med penningpolitik senare under året. Vi har spännande gäster på gång. Mm. Så kan man fundera på vem det skulle kunna vara.
Jag berättar en lite rolig historia.
Ja, gärna.
Ah,
nej, men jag är med Riksbanken och jag tycker att Thedéen är en rätt spännande person. Träffade honom några gånger när han var på Finansinspektionen. Och han är väldigt explicit. Alltså, du vet hur han tänker och det han säger, det ser han till att det blir alltså konkret. Och sen så hade jag 50-11 synpunkter på Riksbanken här. Och då dagen efter fick jag en inbjudan att vara med på en hearing med Riksbanken i första kammarsalen där. Mm. Och det tyckte jag var ganska härligt att man har, som privatperson har då kritiserat en rätt grundad institution i Sverige och som belöning för det får man vara med och lyssna. Mm. Och då säger jag till henne, du vet ju att jag tycker att jag gillar verkligen det för att man vet ungefär hur du tänker. Man ska inte ha en kremolog som sitter och uttolkar att du pratar ett främmande språk som inte folk begriper, utan så här ser jag på det läget och då får jag hålla mig till det. Mm. För att, och det värsta med Ingves var ju det att han var ju väldigt medveten om hushållens upplåning och det bekymrade honom. Mm. Men sen så att han inte riktigt tänkte att vem är det som bryr sig om det här? Det borde vara jag som gör via räntorna. Mm. Och det andra är finanspolitiken via avdrag och annat som man kunde göra. Och jag hade ett förslag där att vi skulle avskaffa avdragsrätten på 15 år. Mm. Att man minskar med 2% om året när vi hade nollränta.
Klokt.
Det hade inte svidit någonstans.
Nej.
Men då blir man av med det här. Mm. För att vi är ju ett extremt belånat folk. Och sen en annan sak så tittar man på det. Men Och så vi är ett extremt egna hemsboende i Sverige. Så vi äger vårt boende. Mm. Och by definition då så ser din balansräkning inte så bra ut som om du vore hyresgäst. Mm.
Men kan du inte ha någon förståelse för att den tidigare Riksbanksdirektionen ändå liksom var på väg och höja räntorna och så kom den svart svan i pandemin? Att det var liksom en väldigt svår situation.
Jo, men det var någonting exceptionellt. Mm. Jo, men det är samma sak där. Vi pratade om att aktiemarknaden hatar risk. Mm. Men hade jag vetat att det hade kommit i december 19 att det skulle komma en pandemi och några månader, hade jag ju sålt varenda jäkla aktie. Mm. Vilken tur att jag inte visste om det. Mm. Jag hade kvar mina aktier. Vi köpte ju rätt mycket då också. Mm. Och det är det här som man ser att fast man har hela sanningen så beter sig marknaden ganska annorlunda.
Verkligen.
Det är rätt spännande faktiskt. Så att ibland kan det vara bra att man inte har en aning om vad som händer i framtiden.
Mm. Ja. Ja, hade man vetat det hade det ju inte varit lika spännande heller.
Nej, precis.
Och apropå framtiden så i förra veckan, i fredag, så var det ju internationella kvinnodagen. Och Dagens Industri uppmärksammade ju då att framtiden är sämre. Att i år kunde man konstatera att det är färre vd på Stockholmsbörsen som är kvinnor än vad det var ett år tidigare. Varför ser det ut så, tror du?
Ja, nu tar jag en stor suck här. Mm. Och det, men då
du
kan
är
jag
ju
bara,
också engagerad i den här frågan.
Jag är i allra högsta grad som grundare till Allbright.
Precis.
Och vi mäter ju det här också. Och där har vi då ratat bolagen i röda, gula och gröna bolag. Och det här är ett sätt att varudeklarera bolagen. För de här röda bolagen, de struntar i det här. De har mycket, alltså en liten minoritet av kvinnor i styrelse och ledningsgrupp. Mm. Jag tycker ledningsgrupp är mycket, mycket viktigare. Och det här är då bojkotta de här bolagen. De struntar i er, så då struntar ni i dem. För där har ni ingen karriär att vänta. Mm. Och den vägen, om alltså de här välutbildade kvinnorna bojkottar de här bolagen, då kommer vi förr eller senare tvingas till att skärpa sig. Va? Och det andra är också att jag tycker politikerna har ju riktat in sig på styrelserna. Och det gjorde man i Norge. Så kom det en lag som sa att vi måste ha 40% och sånt där. Och det berörde 300 kvinnor i Norge. Mm. Men om vi tar ledningsgrupperna så betyder det mer för landet, mer för bolagen och mer för kvinnorna. Mm. Och dessutom är det rekryteringsbasen för styrelserna. Mm. Så att liksom alla tjatar om styrelserna, men det är ledningsgrupperna det handlar om. Mm. Och där hade vi också då när det gällde att vd till Avanza att det var ett önskemål. Va? Mm. Och en sak som skrämde mig där att vi hade pekat ut ett antal kandidater som vi tyckte verkade väldigt bra. Mm. Och av dem som vi pekade ut så var det, och som tackade nej, så var 2/3 kvinnor som de ville inte ifrågakomma. Mm. Och då kan man ställa
sig... Men varför tror du att det är så?
Ja, det finns ett filosofiskt rätt spännande skäl att ni inte är intresserade av att gå upp 200% och i det här och alla risker och allt skit som du medför. För att det finns en sån här gammal klyscha då att du har 2, en man och en kvinna, exakt samma CV. Mm. Och sen så får mannen erbjudandet, ja vad kul, jag kan ingenting om det här, jag tar jobbet. Kvinnan säger, ja jag kan nog ingenting om det här och jag avstår. Mm. Och det där liksom, mannen slänger sig i det kalla vattnet och kvinnan står på stranden och tittar när han drunknar.
Men vad tror du man kan göra åt det då?
Jo, det kan man göra så här att det vet ju ni lika bra som jag, om vi har tittat på tjejportföljer och killportföljer på Avanza. Mm. Det är stor skillnad.
Det är stor skillnad.
Mm. Och där borde man liksom gå ut lite mer. Jag vet att ni gjorde det här nu också, att med din bättre avkastning. Och det är inte de här tokiga jäkla gubbportföljerna som liksom slänger på de här jätteriskabla bolagen.
Nej.
Så att det där är ett visst ansvar. Jag vet inte vad det är, men jag gifte mig med min fru för att hon var annorlunda och att hon inte var kvar. Va? Utan det är att vi kompletterar varandra och det är den, tycker jag, är så spännande att se det här på Avanza. Mm. Att och sen vet jag inte, jag tror aldrig vi har gjort det under längre period, vi har gjort det år för år. Mm. Men så har vi inte kedjat ihop det där, det vore rätt spännande att göra det. Mm. För att liksom att vi är annorlunda som varelser, och det är det här som gör att när man ser i styrelser så är det ju, tycker jag, det är, nu är jag tillbaka till styrelserna. Mm. Att när kvinnor börjar komma in i styrelserna, då händer det grejer verkligen. Mm. För att det var delvis ett annat perspektiv. Och framförallt i bolag där merparten är kunder också. Mm.
Men får det vara så att jag får säga emot dig lite här, Sven?
Jag får säga emot hela tiden.
Jag tycker att det är en ganska förlegad bild att kvinnor är mindre riskbenägna. Eller generellt sett kan man väl säga att kvinnor är mindre riskbenägna, men att det skulle vara oföränderligt tror inte jag på. Till exempel kan det väl vara så när det kommer till vd-poster att det blir så att kvinnor då som inte har haft vd-poster i lika stor utsträckning, att då om de får möjligheten att ta någonting som är väldigt stor risk, att då finns det ju också en större risk att de blir granskade på ett annat sätt, eftersom att risken att misslyckas blir högre. Förstår du vad jag menar? Det är ju lite det vi har sett på börsen nu. Att,
och vad är det du inte håller med mig om?
Men jag håller inte med dig om att kvinnor inte vill ta risk.
Ta risk, det var inte det jag sa. Männen är mer benägna att ta risk.
Mer benägna att ta risk, ja. Men jag menar det här med att,
det är bara
att,
titta
att
i
om inte de vill ha utmaningen till exempel. Att det skulle kunna vara en sån sak att kvinnor historiskt som har varit vd på börsen har ju gått in i bolag som är krisande och sen då blir dömda därefter, i det vi har sett bland de här bolagen där kvinnorna faktiskt har avgått nu.
Ja.
Att man då också blir dömd som en dålig ledare, fast att det är så att det man går in i från början är ju lite svajigt. Om
ja. Ja, det är möjligt att det är så. Det där pratar jag gärna med dig vid sidan av, för det är väldigt spännande perspektiv, men Vi har ju själva gått ut och analyserat då mans- och kvinnoportföljer och sett att de ser annorlunda
ja,
ut.
Ja, det säger jag inte emot. Nej. Där är det ju verkligen
det jag
så
menar,
att kvinnor tar mindre risk.
Där är ju liksom, det är bara 2 miljoner som är underlaget. Där, ja. så att
det, och det är ju ett väldigt stort sampel. Där kan vi ju verkligen se att kvinnor tar mindre risk, men kanske mindre risk
sundare
som är
risk,
sundare risk. Ja.
Men en sak som du inte nämnde, och det är det att och jag har hört det och jag har svårt att lära mig, men att man ska inte ta ett nej för ett nej, utan du ska bearbeta. Om du tycker att jag har hittat en kvinna som du verkligen tror skulle bli riktigt, riktigt bra, så nöj dig inte med ett nej, utan försök göra det här valet enkelt för henne. Va?
Mm.
För att det är den här självkritiken som då finns, som har varit någon typ av spärr.
Och det
för att när jag har sagt den här historien, och den är jättegammal, så att det har ändrats en del, va? Men fortfarande ser det i väldigt grova drag. Va? Men att ta inte ett nej för ett nej.
Men kan det vara så att om vi går ifrån investeringar och tittar liksom på yrkesrollen, att de här vd-rollerna är liksom anpassade för liksom mansrollen och liksom det traditionella mannen som kanske arbetar och heter förhållanden, att kvinnan är hemma med barn och tar hand om dem och sådär, att vi behöver göra vd-rollerna mer liksom tillgängliga för fler?
Oh, men alltså i Sverige är det speciellt, vi har ju lyckats i politiken.
Mm.
Och nu har Frankrike seglat om Sverige.
Mm.
Alltså, det är rätt, jag känner Frankrike ganska väl. Det är ett rätt manschauvinistiskt land. Va? Så det tycker jag är förbannat pinsamt. Mm. Och Tyskland är på väg att gå om oss också. Och vi har ju väldigt mycket, alltså det här landet som har uppfunnit kindergarten som Tyskland, där finns det inte kindergarten. Alltså, och det har vi ju satt system i Sverige, så vi har ju underlättat genom ett antal på skattemässiga och institutionella nivåer för att underlätta för kvinnorna. Och 1921 så kom ju då en rösträtt för kvinnor. 71, 50 år senare kom särbeskattningen.
Mm.
Och de har fortfarande inte särbeskattning i Tyskland, men de är på väg att gå om oss. Mm. Så vad är det för fel i Sverige?
Nej.
Det där, alltså
fast Tyskland är ju ändå en av de länderna där kvinnan påverkas mest av till exempel föräldraledighet.
Ja, just det. Ja, men de är på väg att gå om oss fast det inte finns samma föräldraledighet. Och det är landet som har uppfunnit ordet kindergarten, de har det knappt själva. Och det är det som är så märkligt.
Har vi någon aning om varför det är så?
Nej, för att jag har varit i Tyskland och hållit anförande ett antal gånger. Och första gången så var Magdalena Andersson och jag nere och berättade om Sverige. Och då tog vi upp det här med särbeskattningen som är en väldigt viktig del. Och då sa jag, det här glömde det, det finns inte på kartan. Och sen sista gången jag var nere innan pandemin, då fick jag stående applåder när jag tog upp det. Och då frågade jag, då var det 400 personer på huvudkontoret på Siemens i Berlin. Och frågade, hur många här är feminister? Då var det 15% blyga händer som gick upp då. Vad är det att vara feminist, så? Jo, det är att män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter. Mm. Och det är så att nu är det vänster som har hijackat det här. Vi måste ta tillbaka det här, för det har ingenting med vänster och höger att göra. Det här är bara en självklarhet. Mm. Va? Och sen när jag hade harvat då en halvtimme, så hur många här är feminister? Då var det 75% som räckte på händerna. Och då blir jag ryser när jag berättar historien. Ja. För då blir jag så jäkla glad. Men det är så himla bra att du sitter och ifrågasätter mig här, för att du ställer väldigt bra frågor. Mm. och som är viktiga, för varför i hela friden går det så långsamt. Mm.
Men hade ni kunnat anpassa, om det nu var kvinnor i processen för Avanza, vd-rollen då, kunde du som tackade nej, kunde du tänka dig då att amen, och titta på rollen och se, kan vi anpassa den här på ett sätt så att den också fungerar bättre för en kvinna än för en man?
Ja, men i allmänhet, alltså, och där är också att finansbranschen i Sverige, den är extremt manlig. Mm. Va? Och så ser det inte ut i London eller New York. Och där är också så att man måste gå på djupet med det här. För att vi ville inte experimentera. Vi var skadeskjutna. Vi verkligen ville ha snabbt en vd som hade bevisat någonting. Mm. Och vi har ju varit dåliga på att grooma vd här. Vi har kommit närmast i vår CFO, Anna, som har gått så att säga den långa vägen. Men annars har vi varit dåliga på det. Mm. Och där måste vi skärpa oss. Mm. För att då vet ju vem du får. Va? Mm. Och att du uppmuntrar verkligen att ta större och större ansvar. Mm.
Men och en sista grej på det här temat jag är nyfiken på. Det, hållbarhet och sådär debatteras det ju mycket om, huruvida det är liksom en rättvisefråga att göra någonting gott kontra att det ska liksom vara värdeskapande. Och här är jag nyfiken på hur du ser på den här frågan. Har jämställdhet i näringslivet, är det en rättvisefråga eller är det värdeskapande eller både och?
Jag säger att det har ingenting med rättvisa att göra, för de här människorna, de räknar bara pengar. Utan liksom som vi ska övertyga. Mm. Och de rättvisa är de måttligt imponerade av. Så jag säger bara, för det första så är de här kvinnorna är jäkligt felutbildade. De är majoritet som går ut från universiteten. Och så får de inte då jobb de är utbildade för. Mm. Men konsekvens av det är att vi skulle lägga ner högre utbildning för kvinnor. Då förstår man hur galet det här är. Att liksom här utbildas kvinnor som inte får användning för sin examen. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Och så därför måste vi på olika sätt, jag vet inte, alltså, nu håller jag på med det här 11 år och försökt lära mig. Och dessutom, vi är rätt duktiga på den här firman, både ledningsgrupp och styrelse. Mm. Och för mig är det här självklart, och jag är redan i nästa steg, det vill säga att det är etnicitet också. Mm. Att det är precis samma saker, för med, från början var ju folk rädda för tjejer som skulle komma med i styrelsen, för de var lite annorlunda och så vidare. Och nu är det här en självklarhet på något sätt, och sen så är det då nästa grupp, att verkligen få alla de här högutbildade nya svenskar som vi har fått, som inte heller de har fått sin plats. Mm. Så där måste vi ta tag i. Mm.
Det känns som att det finns otrolig liksom, potential för tillväxt, och att vi kan bara titta på aktieintresset då, som också har varit mansdominerat väldigt länge, för en firma som Avanza, vilket tillväxtpotential det finns i att engagera kvinnor, att investera och bli duktiga aktiesparare. Det skulle ju verkligen gynna en firma som Avanza.
Ja, du frågar vad jag skulle vilja se. Jag skulle vilja se då, alltså, någonting sparcoach eller någonting liknande, att massa evenemang som vi sponsrar och så vidare. Och jag var med på någonting, jag blev utnämnd till årets sån här förändrare i Win-Win in Business. Mm. Och det var ganska roligt. Det var på Space här på 50 Hötorgsskrapan. Och jag var borta på middag och så skulle jag komma dit mitt i middagen, så jag öppnade dörren där. Det var en mur av parfym som hette. Det var 450 tjejer som var där. Och då sa jag liksom, nu sitter ni och är så jäkla taggade och med energi och alltihopa. Och sen så när ni vaknar imorgon så är det vardag igen. Va? Utan vi måste på något sätt gör att er energi kanaliseras, så att du hittar någon typ av mentorskap som leder in, för det är vi gubbar som har nycklarna trots allt, så att liksom se till att ni får de här jobben som ni verkligen så hett åtrår. Mm. Att på något, alltså det är det som är så viktigt, för att de här enkönade forumen är inte riktigt bra, va?
Nej.
Men alltså jag blev jättetaggad på det här.
Kul, och grattis till det fina priset.
Vi ska gå vidare, för att vi har några frågor till.
Har vi
några
kvar som lyssnar då, tror jag?
Ja, det har vi. Ja.
Sitter ni kvar där hemma? Ska vi sjunga en sång? Jag må leva kanske?
Nej.
För jubileraren.
Jubileraren.
Vi ska prata. Avanza fyller ju 25 år också.
Ja, så är det. Ja, mycket att fira.
Det är en viktigare faktiskt. Mm.
Och på den frågan så tänkte jag faktiskt ställa det. Om du tittar tillbaka på hela den här, det här är en lyssnarfråga som jag har fått. Om du tittar tillbaka på resan som Avanza har gjort. Dels, hur skulle du säga att Avanza har utvecklats under de här 25 åren? Och vad skulle du säga att du är mest stolt över?
Ja, mest stolt i den här. Alltså det är ju jätteroligt att jobba när du får kvitton varje dag på att du är inne på rätt spår, va? Och fastän jag kan vara väldigt kritisk till mycket och som jag inte tycker har gått riktigt snabbt. Men när det kommer in som sagt 72 miljarder förra året, då är vi kanske inte är så dumma i alla fall. Men att hela tiden vara alltså maniskt intresserad av att få en bättre sajt. Men sen förut har vi en annan grej som är ännu viktigare. Det är att den här sajten ständigt är tillgänglig. Mm. Och jag går omkring lite korkad och tror att ingen känner igen mig på gatan. Va? Men liksom, det kommer ju fram varenda dag jag går till från jobbet, så kommer det fram folk till mig. Antingen, tack så mycket för gratulationerna. Jag blir jätteglad för de här gratulationerna. Det hände i söndags till senast. Och sen, ni måste fan se till att er sajt fungerar. Men ge mig en spark i baken, för jag förtjänar det, säger jag till dem. Det är högst upp på vår priolista. Det får inte vara så här. Vi vet ungefär var felen ligger. Ja, du har all rätt att klaga. Men bara du vet att vi är besatta av att få det här att fungera.
Mm. Kan vi bekräfta? Mm. Det är högsta prioritet. Mm. Men var kom egentligen idén till Avanza ifrån början? Var började det någonstans?
Jo, men alltså jag är ju så här sjukt teknikroad. Så att när nätet kom då 94, så då skaffade jag mitt första mailkonto. Och sen så då var jag ju hk.se som hette Sven Håkström med fondkommission tidigare. Och då pratade jag med hans IT-chef där. Och ska vi inte göra en liten sån här, en liten alltså mäklarvariant? Och så skapade han det här och alla hatade det, för liksom de fick ju konkurrens då. Så bestämde bara att liksom, vi kan inte göra det här internt, för att de kommer göra allt för att skjuta ner det här. Och då bestämde vi för att vi skulle dela upp bolaget i två delar. Och då gick Mats Skriberg, var kvar på det gamla, och jag gick med det nya, för det var mitt sladdbarn då, så det sista sladdbarnet. Och sen så följde IT-chefen med, och det var Ronny Bodinger som var med en massa år. Och när jag satt där 94, så jag var helt besatt. Alltså jag är inte troende, var religiöst, men det här var nästan att bli religiös. 36
av
timmar.
Av internet då, eller?
Av internet, ja. Precis. Det låter konstigt kanske. Men jag satt i 36 timmar utan mat och utan sömn. Och tänkte, det här är helt fantastiskt. Alltså, för jag är så där sjukt nyfiken. Och jag tänkte, det är väl vilka industrier kommer gynnas mest av det här? Och det finns två industrier. Och det ena är porr och det andra är finans. Och det var ju lätt för mig att välja då. Det är jag tacksam för. Mm. Så att, det var så det hela började.
Mm. Säker på att du inte valde fel?
Nej, helt. Jag är med, alltså, det är lite allvar det här. För att jag frågade någon ganska nyligen. För då var det ju porren som drev trafiken. Och som har finansierat utbyggnaden av nätet som sådär.
Ja, för att det är... Nu känner jag avslöja hur unga jag är här.
Nej, men alltså det är fortfarande så att det är en väldigt stor del av trafiken. Mm. Så att man är med och finansierar, för någon nytta gör man i alla fall, trots allt. Men just att se det här förändras och vara med i det skedet. Och dessutom, vet, när jag började, då var man tvungen att gå till Finansinspektionen för att be om tillstånd att sänka priserna. Mm. Alltså det var så prisreglerat.
Otroligt.
Ja, det är säkert. Och då kostar det 0,5% att göra en affär. Mm.
Mm. Det har blivit bättre.
Det har blivit bättre. Ja, men det borde vara med då i en strukturförändring av branschen. Va? Mm. Och där har ju då att som ny på ny i branschen med ny teknik då, att kunna starta med ett rent bord. Mm. Att det har ju varit en väldigt fördel. Vi har ju faktiskt bytt system helt och hållet en gång på de här 25 åren. Mm. Och de andra bankerna sitter ju kvar med sina legacy-system.
Exakt.
Fortfarande.
Cobalt.
I stor ja, jag lärde mig Cobalt. Och
ja, det gjorde det. Okej. Okay. Ja. Jag tror att det är ganska återvärt att få ett sånt jobb. Det är inte så många som kan det längre.
Man kan få det.
Ja, jag tror det.
Man måste sparka härifrån. Herr Jakobsson. Så
ja, precis. Kan du ringa någon av storbankerna? Uh-huh. Men jag tänker inte haka på den här artikeln om hedersordförande, men jag är ju road av familjeföretagande och är ändå nyfiken på liksom generationsskifte. För jag tänker att familjeföretagande som liksom tar ansvar, då pratar man om det. Och jag vet att du har två söner som är engagerade i Creades. Hur pratar ni om generationsskifte där hemma och hur kommer det påverka Avanza, tror du?
Ja, det kommer med. Den ena har ju jobbat på Avanza i massor av år, från att den var 14, så på loven och efter skolan så kom jag hit. Och den andra har jobbat på Creades, och nu jobbar bägge två. Och jag tyckte att det var bra att ha dem var och en på sitt håll. Och sen sa då Svensman heter som är här på Korpen. Och sen min pappa fattar inte, jag vill ju också jobba med dig. Så. Och då blev jag så jäkla rörd. Ja. Det är inte roligt med någon barn som jobbar med sin gamla fars. Och då tog det några veckor så började han också jobba tillsammans. Mm. Men de som det ser ut nu så kommer de, vill de inte ha alltså en ledande position på något sätt, utan det, Jonas man heter, han sitter i styrelsen här och det är väl en position som, så men självklart jag är medveten om att tiden liksom verkar till min nackdel om vi säger så.
Men det känns ju som att liksom Avanza verkligen har varit liksom din bebis, och du har ju pratat om det som ett av dina barn.
Sladdbarn.
Sladdbarn, precis.
Och jag kallar dig fader Avanza. Jag kallar dig för fader Avanza.
Men känns det liksom, skulle det vara viktigt för dig personligen då att liksom firman får fortsätta liksom leva vidare inom familjen?
Jag vet inte, inom familjen, men om man sköter sig så är det klart. Men det är när man inte sköter sig som den försvinner då. Mm. Sen vet man ju aldrig, vi har ju haft, och det har väl inte sagt, men vi var ju en väldigt stor firma som var intresserad av oss för drygt 10 år sedan. Mm. Och de började bjuda på 118 kronor och slutade på 220. Mm. Och det var nej. Mm. Så och där var det ju också jobbigt, för att men vi har ju bara 20%, va? Det är 80% som inte har med familjen att göra. Mm. Så att om det kommer någon och ska fria, så kan inte jag bara säga att nej, jag har ingen lust, utan det måste ju gå hela vägen då. Jag är rådgivare och allt, det är jätteviktigt.
Mm. Jag har ju faktiskt haft äran att få jobba med din yngre son Sven i ett par år, och jag kan ju också jag blir nästan rörd när jag pratar om det, för att Sven, den yngre, har ju typ lärt mig allt som jag kan och också varit en av de mest liksom peppande och stöttande kollegorna jag någonsin har haft. Så jag känner ju en väldigt liksom stor trygghet i att så länge Avanza ligger kvar i Hagsommarfamiljen så kan det här gå hur långt som helst.
Men jag tar i mun, jag måste ta lite vatten.
Så frågan är väl egentligen så här, hur du tycker att man säkerställer att bolaget lever vidare över generationer, för det är ju inte bara Avanza som har lite den här generationsfrågan, utan det är många bolag på Stockholmsbörsen som har fått samma eller haft liknande.
Ja, men när jag pluggade, jag har ju oavslutat universitetsstudier bakom mig, och det var ju det här med nepotism och arv och så vidare, det var ju av onde verkligen. Och nu har vi ju sett ett antal, och det har ju skrivit i Dagens Industri också, det här med där institutionella ägandet inte har fungerat. Va? Jag ska inte nämna några namn, men det har ju varit en hel del större skandaler här faktiskt, hur man inte har skött sitt ägande. Och där har du ju ändå, du har ju rätt hyggligt ekonomiskt beroende, är vi ju den här familjen, av firman. Mm. Och om inte annat så är det som, det är ett starkt incitament att verkligen intresserar sig för, men ovanpå det, alltså jag, för mig är det, alltså allt jag gör från det att jag vaknar till att jag somnar är för mig lustbetonat. Va? Alltså jag tycker allting är jätteroligt att hålla på med, och dessutom är jag sådan att jag kan bli uttråkad om det går för bra. Va? Så jag blir väldigt taggad i krissituationer, då får jag massor med energi. Mm. Så mitt drömjobb har varit i flera år, var ordförande i SAS, om du förstår vad jag menar.
Det kanske är ledigt i jobbet.
Ja, det är ledigt. Vi får gå in och styra upp
det där. Ja, men precis.
Se bara till att vi är kvar i Star Alliance.
Då får du verkligen hugga i.
Ja.
Och sen är det också det här, alltså, jag tycker att den här kulturen på Avanza, att det, när vi presenterade Gustav här och vi hade möte i köket plus då på Zoom, att då var ju alltså en absoluta majoriteten av firman var ju med då. Verkligen. Så det här var någonting som angick alla. Mm. Och dessutom att ledningsgruppen var med då i sista delen i processen, istället för att luftlandsätta en ny chef i en ledningsgrupp som aldrig har sett människan i fråga, utan att ha dem med. Och jag tycker det är enormt, för då känner också ledningsgruppen ett ansvar att det här ska fungera, för de är med i beslutsfattandet. Hade de varit ur tummen ner, då hade vi fått göra om processen.
Just det.
Jag tycker det är enormt viktigt, för där jag tycker om det här med att man stöter blöta saker med alltså i lite större grupper, och jag uppmuntrar diskussioner, inte minst i styrelsen, men även bolagsstämmorna som en del hatar, tycker är jättejobbiga. Jag tycker om sådana här människor som ställer sig upp och ifrågasätter och ställer frågor och kan vara kritiska också. Mm. att för det är ett sätt med journalister att de ställer ju frågor och då kanske aspekter som du kanske inte riktigt har tänkt på. Nej. Så då brukar jag tack för att ställa frågan. Mm. Faktiskt inte tänkt på det här. Det var helt rätt.
Mm. Vill du ha en sån sista kritisk lyssnarfråga så ska vi avrunda sen. Ja, men, och kontexten till det här är att i helgen här så skrev Dagens Industri om Avanza USA som är en av våra fonder som inte har haft ett innehav i Nvidia då, som har gått väldigt bra. Och av då hållbarhetsskäl så har leverantören till det här indexet som följs då valt bort det. Och då är det en person som heter Sparsamt Leven här på Twitter som säger så här.
Det
lyder så här då. Fråga honom om det finns en gräns för hur många procentenheter lägre avkastning en kund i Avanzas fonder ska få för att han ska kunna skryta med sitt vanliga skitsnack om ESG, hållbarhet och jämställdhet.
Vem är han?
Det är nog du då. För du ska kunna, jag tror att den här personen tänker att...
Jag pratar väldigt sällan
ESG. Ja, men jag tänker att du är väldigt engagerad ändå i jämställdhetsfrågor och kanske... Avanza har ju kommit väldigt långt i att också visa hållbarhetsdata och sådär bredvid finansiell data på sin sajt. Och jag tolkar det här som att det är en person som inte uppskattar det så mycket då. Och kanske tycker att värdeskapande hållbarhet är motsatsförhållanden. Sparsamt Leverne får skriva på Twitter om jag har tolkat fel här. Men det är så jag upplever det i alla fall.
Jo, men jag såg honom, han uttalade sin annan fråga också som jag la ut här. Det var väldigt snäll.
Man kan blanda och ge.
Nej, men alltså det här är ju det viktigaste i varudeklarationen som jag sa tidigare. Att liksom här har då kunderna, tycker jag, med viss rätt kanske inte varit medvetna om den här selektionen. Att vissa bolag har åkt ut på grund av ESG-skäl. Och där måste man ju vara supertydlig så att man vet vad det här innebär. Vi har ju vår Avanza Zero. Mm. Det är ju OMX som vi skuggar, oberoende av ESG och annat. Mm. Och dessutom har ju ESG, det har ju varit att man inte skulle köpa Saab. Det tyckte jag var hjärnblödning att hålla på med sånt för försvar. Vi har ju ändå väldigt, väldigt noggra genomgång av varenda exportgrej som ska gå iväg. Mm. Så att de har satt sig över det som riksdagen har bestämt, va? Om man ska utesluta Saab. Mm. Och titta nu vad som händer. Först lägger man ner försvaret, sen ska man bygga upp det igen. Så det här är lite grann dagsformen. Men den här frågan är jätteviktig och nu på grund av det som hände så kommer man ju nu att vara ännu mer tydlig. För att det finns ju, vi har ju lite transparensfascister i Avanza, att vi verkligen vill vara transparenta för att kunderna ska veta vad de får. Mm. Och jag vet att Jesper som är vd på fonderna, det här är en väldigt viktig sak för honom att berätta. Han ska inte på något sätt göra pekpinnar mot kunderna, men man ska veta vad man får.
Och det är
och hur man väljer bort. Och jag vet fortfarande i denna dag som idag är, varför försvann Nvidia? För att konsumerar mycket energi eller konsumerar deras kunder mycket energi eller vad är det för någonting? Och det här måste man, annars blir det ett träsk av det här. För då får ju också folk själva bestämma istället för andra bestämmer vad som är följer ESG-normerna. Mm.
Men är det inte också lätt att sitta i backspegeln och få hjärnblödning av att någonting som har gått bra visade sig att nej, men det här skulle vi såklart inte exkludera. Att hållbarhet kanske handlar mycket om att man vill exkludera någonting för att man kanske tror långsiktigt skapar det alfa eller att man inte vill ha avkastning från någonting som man anser är oetiskt.
Ja, men det är bara det att vi... Men då ska vi vara ännu mer noggranna, alltså ännu mer explicita. Mm.
Så alla får välja det de önskar helt enkelt. Ja. För det är väl också poängen med en plattform som Avanza, att man ska kunna komponera den portföljen som man själv trivs med.
Det får nästan bli sista ordet.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Så stort tack Sven för att du kom och gästade oss.
Tack så jättemycket Sven.
Tack så mycket.
Och risktexten,
den ska vara med. Tänk på att det kan svänga. Historiskt har det varit ett väldigt lönsamt sätt att spara i aktiefonder och andra värdepapper. Men hur det går i framtiden, det vet ju faktiskt ingen.
Så är det. Ha det bra.
Ha det bra.